Vi testar lite till. Berätta om dina turskor. Hur ser de ut?
Mina turskor? Ja, om jag hittar dem så är de bruna, mörkebruna och lite använda.
Bra, nej, men vi kör på. Vi pratade om turskorna. Varför är du skrockfull?
Varför är jag skrockfull? Mm. Ja, det är Henningar eller från gammalt då. Att jag har stått på samma platsen och varit på samma platsen och när det har hänt bra ting.
Hur såg den där tröjan på ut som du alltid hade på dig när D1 startade?
Den var orange. Alltid orange. Och det blev min på det av en journalist från Amerika att en gång jag inte hade det så sa att det var inte så konstigt att det gick dåligt för jag hade inte den orange tröjan på mig.
Vad tror du det bottnar i att just de här små sakerna?
Jag ska vara helt ärlig så vet jag inte. Det är väl så att man någon gång blir lurad till att ha det samma på sig och tycker att det passar. Nej, jag vet ärligt talat inte vad det kommer så.
Var står du på Sovalla?
Jag står alltid på läktaren under kontoren.
På Axevalla?
Då står jag bakom Röde Kors bilen.
Rommel?
Då står jag rakt över mål.
Örebro då?
Det kan det faktiskt hända att jag står uppe vid stallarna på baksidan, men också ofta så står jag på den gamla läktaren. Och det var där jag stod alltid förr i tiden, men nu då hade vi alltid hästarna på den sidan också, men nu har vi hästarna lite längre upp och då kan det vara att jag går till staketet bara rakt ut för stan.
Så det är lite bekväm också?
Ja, lite mycket bekväm.
Bra, då kör vi.
Roger Wahlman är norrmannen som inledde karriären att tillsammans med Sulkefantomen och Hall of Fame-kusken Ulf Thoresen vinna VM-loppet på Roosevelt Raceway i USA. Sedan flytten till Sverige 1991 har Wahlman blivit en av landets största och mest framgångsrika travtränare genom tiderna. Efter VM-seger med Habib har hans tränarrörelse varit en lång stjärnparad av högklassiga travare som Elitloppssegraren Magic Tonight och vinnaren av svensk travderby, Columbia Necktie. Hans superstor Giant Diablo blev 2007 världens snabbaste travare någonsin, ett världsrekord som för ston stod sig i 10 år. Några andra hästar som förknippas med Roger Wahlman är Tamla Celeber, D1, Glory and Gold, Alexia Ås, Heavy Sound, Dust All Over och Handbag. Genom åren har hans hästar sprungit in över 350 miljoner kronor och sedan 2018 är Roger Wahlman förärad en plats i Nordiska Travmuseets Hall of Fame.
Hästarna har räddat mig hela tiden.
Hästarna har räddat mig hela tiden och det hör sig väldigt drastiskt ut. Så drastiskt som det hörs ut är det inte. Och jag är liksom, som jag också påpekar för, jag har aldrig varit någon alkoholiker, jag har inte varit någon drogmissbrukare eller aldrig varit det. Men jag har ju haft väldigt mörka stunder och har det framdeles väldigt många gånger. Jag är ju en mycket, jag vet inte om det är så de säger det, men jag är ju en mörkare man än vad folk tror. Jag har ju väldigt mycket psykisk ohälsa i mig. Och det jag menar med det är att de har de gånger jag har varit mest betutta eller mest nere eller vad du kallar det. Det hörs ju väldigt drastiskt ut, men så har jag alltid kanske vinnit ett storlopp och vinnit med en häst som jag inte trodde skulle vinna exakt. Och så kan gå, det är ju grader i helvete kan du säga. Så det behöver kanske inte vara kriterier du har vunnit för att bli stor eller elitloppet. Det är att rätt häst har vunnit lopp så kan man vara jävligt glad och komma upp av en psykiskt dålig period. Ja, och det är ingen tvekan om att hästarna räddade mig många gånger där.
Det går att läsa sig till att du hade en tuff barndom. där ja. Hästarna kom in sen i bilden. Tuff skolgång. Mm. Och sen tufft ekonomiskt. Är det liksom sådana det du syftar på?
Ja, alltså, ja. Och när jag säger tuff så är det inte bara det att jag har blivit slagen, bara det att jag har blivit handtuppla. Tufft har jag också med, jag hade svårt för att lära mig i och med att det var... Alltså det behöver inte vara, alltså man behöver inte översätta tufft till att vara gemäng liksom. Alltså det är alltid det som har varit det hårda. Det hårda har varit att aldrig bli trodd på av folk. Alltså, när jag hemma så fick jag stryk för att jag var tvungen att sitta igen på skolan för att jag inte klart lära mig samverse, för att jag då skulle vara dum och inte kunna lära mig samverse fast jag provade. Men i ettertid så vet man ju att det var dyslexi och så. Så jag fick ju stryk för mycket som överhuvudet var bara idioti att få stryk för. Och då stryk, och då är det inte bara slag alltså. Stryk är ju också att få verbalt stryk och psykisk stryk. Så absolut, det är ingen tvekan om att jag... Alltså, och det har ju förföljt mig genom hela livet. Jag har gjort fel. Jag lärde ju inte riktigt ekonomi, för exempel. Jag gjorde fel med ekonomin. Jag gör kanske framdeles fel med ekonomin. Alltså, jag har aldrig varit prättfri. Jag har alltid gjort fel. Men hästarna har kommit in och räddat mig. Dels ekonomisk, dels psykisk. Dels att det väldigt många gånger så... Ja! Där vann jag i alla fall det loppet. Som sagt, så behöver inte det vara elitloppet. Det kan vara ett annat lopp också. Och sen också då, hästägare som är... Du vet, du känner ju på det att det är vissa hästägare som är i färd med att kanske svika. Flytta hästen som flyttas. Fina hästen som flyttas. Då har plötsligt hästen börjat vinna. Då flyttas ju inte. För exempel i ditt små detaljerna. Det är ju ingen som tänker på. För att vara en travtränare är ju att konstant psykisk press. Konstant 24 hour. Hela tiden. Och det är inte hästägarna, det är inte den på utsidan som pressar mest. Det är det själv som pressas. I alla fall i mitt sänsende, sen får aldrig svar för sig. Det är ju det här pressat att du måste. Och du är aldrig bättre än det sista loppet som har gått i mål. Liksom. Om jag åker hem från travet så är det ju inte de, och jag startar fem hästar och vinner tre. Så är det ju inte de tre ringer. Det är de två som inte vant. Varför vant inte min? Och du ska förklara dem. Och du ska i många tillfällen vara deras psykologiska doktor. För, ja, men då ska jag inte ha någon häst mer. Nej. Ja, okay. Men du är ju över 18 år. Du har köpt hästen själv. Här är du liksom. Och det är klart. Pung. Du kommer alltid ner i skiten. Och det är klart att det kostar på. Och jag har varit svag i förhållande till det. För jag har ju följt mig... mindre än alla andra människor. Jag fattar ju inte nu att jag är lika stor som Jorma Kontio. Ja, jag kanske heller, men vi fick ju diplomet samtidigt i alla fall. Eller så.
Ja,
förstår du? Jag sammanlignar mig inte med Jorma Kontio eller sånt, alltså, men jag kommer aldrig att förstå och fatta varför jag har fått Hall of Fame. Det kommer aldrig att kunna gå in i min hjärna liksom. Och jag klarar inte att ta dem. Därför har jag sagt många gånger också att jag är mycket bättre på att ta nedgång än uppgång. Jag hatar att höra grattis. Det är svårt för att säga grattis till mig. Och när folk ska komma och skrika hans till mig. Och därför så, efter stora lopp alltså, så försvinner jag så fort jag kan. Jag vet att jag måste ställa upp till pressen. Jag vet att jag har ju vissa ting jag måste göra. För travet, för det gör jag för travet. Men sen därefter så kan jag bara försvinna. För att komma bort, för ro, för... Men jag är lika glad invändigt för det. Jag behöver liksom inte slå. Jag kan vara lika glad om jag står på valla en onsdagskväll och vinner ett vanligt lopp, 9-10 lopp. Som att jag vinner elitlopp liksom. Det är ju inte det invändigt, men utan.
Det här mörkret som du säger att du har. Hur har du lärt känna det? Har du tagit någon hjälp? Eller hur hittar du ut ur det när du hamnar där?
Ja, alltså jag har tagit hjälp, absolut. Jag har gått psykologer och sånt, men det är alldeles för lite. Ingen tvekar om det. När i ärlighetens namn så har jag kämpat mig igenom det. Dumt, helt säkert. Men jag har levt med det istället för att ta hand om det. Eller förbättra det. Så att det har varit jävligt tungt. Jag har... Det här är ju en sida som nästan ingen, för jag klarar ju, i 99,9 tillfällen så så skrattar jag bara bort och slår en vits eller en skröna på det här och så skrattar alla och så försvinner jag. Och liksom lite spydiga kommentarer och sånt. Och sen, det är ju för att rädda mig själv liksom, och så att jag kommer bort. Så det är väldigt få som vet om det här. Men nu är jag så gammal. Så men jag har ju varit rädd för att släppa ut, rätt och slett. Jag har varit rädd för att och erkänna att jag har haft det så. Och det är säkert inte bara jag, det är säkert många. Och travet är ju också så att vi är så hårda allesammans, men du ser ju den ena att den andra ramlar av kvisten och vi vet ju att det är inte bara jag som har dessa mörka sidor i det här, den här gamet, men alla ska ju bara driva på i alla fall och ingen har det ju dåligt. Jag tycker jag tror det är väldigt många travtränare och travkuskar och allt som är som skulle behöva mycket mer hjälp än det vi tar.
Vad gör du när du inte är i stallet och när du inte dricker gott vin eller mat?
Jag kan säga så här att 95% av tiden dricker jag inte vin och mat, god mat, för jag dricker överhuvudet inte alkohol i veckor eller någonting, så att undantagna är jag på semester, ursäkta, men så jag är dålig sån. Jag skulle kunna kanske toppa någon glas vin eller en öl lite oftare. Men det är en annan sak. Nej, vad jag gör, jag har väldigt lite faktiskt. Jag är världsmäster på att inte göra någonting. Och jag borde ju gjort, vad jag borde gjort det var att gå på gymmet och gått långa turer och hållit mig mycket friskare. Men jag är ju frisk, men jag vet ju att jag inte är frisk ändå, för jag är inte så dum att jag tittar i spegeln och ser att jag inte är frisk.
Så du är världsmästare på två saker, trav och att inte göra någonting.
Ja, världsmästare på sig, och i alla fall världsmästare på att inte göra någonting.
Har du plånboken på dig?
Nej.
Vad synd, för annars tänkte jag att vi skulle titta i den och se hur det såg ut så här 28 år senare. Du sa en gång att du flyttade till Sverige med tom plånbok och 4 hästar på bilen.
Ja, det stämmer ju. Den var inte bara tom, den var minus också, så att nej, det var ärligt sagt.
Vad betydde det? Vad har det betytt för dig, det steget, den gången du ställde de här 4 hästarna på bilen då och tog den tunga, tomma plånboken och for till Sverige?
Ja, det betydde att jag kunde överleva på travet och inte behövde att sluta, som jag troligtvis hade fått göra i Norge. Så det betyder alltså att jag har fått leva med mina kamrater.
Hade det kommit till en sån gräns? Du var ju ändå världsmästartränare.
Ja, dels så var jag väldigt dålig. Jag är framdeles väldigt dålig på att prata pengar och kräva in pengar och passa på att och få betalt för allt jag gör. Så att det var en del av orsaken, plus att det var väldigt dåliga tider i Norge generellt, både inom travet och ekonomiskt, och det är klart att hästägarna slutar väl, det är lättast att sluta betala för hästen sin än att sluta betala för bilen till frun eller bilen till dottern eller stugan på fjället, så att
jag trodde du skulle säga betala för frun. Du sa i alla fall bilen till frun och bilen.
Ja, det har ju aldrig varit billigt att ha fru heller.
Var skulle du sätta in dig själv bland Norges storheter till travtränare?
Helt omöjligt att säga, men man kan ju läsa siffror och det är klart att jag är en av dem som har vunnit flesta stora lopp och fått låta att träna världens snabbaste häst en gång i tiden och sånt, så att statistiken visar ju att jag är en av dem som har tränat och haft den finaste hästen som har funnits i Norge, eller alltså som har tränats av en norsk. Men sen är ju det är ju, ska jag flytta och få de hästarna och allt sånt, så att det finns säkert många duktigare människor med häst i Norge än mig, men nu är det jag som har fått titeln.
Ulf Thoresen var den första norrmannen att bli invald i Nordiska Travsportens Hall of Fame. Nu joinar du honom där. Hur känns det?
Fantastiskt. Lite grann så när jag fick besked av Even Elvenes här att jag var vald in i Hall of Fame, så och sen det är väl en 2-3 månader sedan nu, för det var ju en del tid före det vart släppt. Så och efter det så har jag vet inte riktigt om jag har greppat det än, kan du säga, så jag tycker det är enormt stort för mig, så är det nästan obegripligt att man kan komma in i den gängen som är där. Fantastiska människor som man har sett upp till i massor av år.
Hur var det att bli mottagen hemma i Norge på Oslo Grand Prix-dagen för det här?
Ja, fantastiskt. Vi norrmännen är ju ända större patrioter än svenskar, så att ja, mycket, mycket lovår och mycket glada människor och mycket ja, mycket axelklapp och bra tillrop.
Det står norsken på din bil. Kallar de dig svensken i Norge?
Nej. De kallar mig faktiskt nästan norsken där. Men nej, det är väl ingen som säger svensken där. Men det jag får höra om svenska är ju att jag, som de hör nu, så har jag ju ingen språk. Var jag är lite svensk, inte norsk i alla fall. Så det får jag höra lite grann, att jag är dum i huvudet som pratar svenskt. Men så får det vara. Efter 28 år så kommer det väl lite glosor här och där.
Vem hejar du på i en VM-stafett i skidor?
Jag hejar på Norge, men jag måste säga att jag gläder mig när svenskarna vinner också.
Din egen bakgrund, när är du född?
53, 12/4/53.
Vem vann Elitloppet?
I 53? Det vet jag inte. Nej, det vet jag inte alls. Jag är absolut ingen sån travnörd, så jag vet alls vad det är.
Frances Bulwark. Okay. Men det hade kanske varit mer relevant att fråga vem vann Oslo Grand Prix.
Vet jag heller inte, 53. Nej, men nej.
Det fanns inte.
Nej, nej.
Jag kollade upp det innan här. 66 okay. Gjordes det första gången.
Okay.
Hur såg Trav Norge ut då? I slutet av 50-talet, början på 60-talet när du växte upp. Vad växte du upp till för förebilder och så här?
Ja, förebilderna mina var ju en granne av mig som hette Johannes Kvåse Realsen. Just Kvåse Realsen var ju namnet, kan du säga, eller Johannes. Och det var en granne av mig som hade en del nordsvenska hästar, och de tränade ju på vägarna där vi bodde, så att den gången var det grusvägar. Så att de körde förbi mig varje dag, och jag var inte så stor i knätten förrän jag fick lov att hoppa upp och flottvagna och vara med där och sitta på.
Var i Norge är vi någonstans då?
Ja, vi är i Telemark, Porsgrunn. Porsgrunn, Skien, Klosterskogen. Om vi, Klosterskogen har vi nu...
Sydväst om Oslo ungefär. Ja. 15 mil kanske? Eller något sånt. Ja, väldigt vackert. Åker du Telemark skidor förresten?
Nej, jag åker väl inte Telemark skidor, men jag kan åka skidor. Och jag kan väl åka Telemark skidor eller på den tekniken också. Men det är ju länge mellan varje gång nu.
Ja, men tillbaka då... Du fick åka med din granne då som travtränare.
Och det var ju en del lite äldre killar som tränade då. Den gången så var ju dessa amatörerna väldigt duktiga på att få killar och tjejer till, oftast killar den gången faktiskt, till att hjälpa dem att köra häst. Och det var ju drömmen för många. Så att jag hoppade på där och steg från att sitta på lämmen till upp på sätet och styra hästen också.
Vad var det med hästar som du föll för?
Dems närvaro och snällhet, dems tro, alltså ja, kärlek till oss som också så hade kärlek till dem, alltså ja, kärleken som de gav tillbaks när vi var snälla mot dem.
Och hur gammal var du då ungefär?
Ja, när jag började springa i stall så var jag bara 6-7 år. Och började väl att köra lite grann på Gärde då, och köra med slea och timmerstockar efter med nordsvenskan, och fick sitta där och hålla dem. Ja. Men när jag började att köra på riktigt och så var jag väl en 10.
Som 10-åring, ville man bli travtränare då, eller polis, eller vad var drömmen? Vad ville lille Roger Wahlman bli? Vad såg du dig själv?
Ja, lille Roger Wahlman hade väldigt dåliga ambitioner på allting. Jag hade ingen tanke på att bli travtränare eller något sånt. Hela min familj jobbade på Norsk Hydro som Norsk Hydro vært jo så dannet på i Porsgrunn, og alle jobbet jo på Norsk Hydro, kan du si, hele Porsgrunn, så at ja, tiltenkt å være noen slags et annet fag på det på Norsk Hydro antageligvis.
Det hadde kunnet hamnet på en oljerigg.
Ja, og jeg har vært på oljerigg faktisk.
Og jobbet?
Ja.
Hva det?
Nej, jag var inte ute i Norsjön, men vi jobbade med bygge stillas, så för när jag kom hem från lumpen så tyckte jag hade var dags att tjäna lite extra pengar, för då hade jag jobbat som lärling och tjänat 150 kronor i veckan i 2-3 år då, 4 år sedan jag började från skolan, eller det var, man är ju 19-20 när man går i lumpen.
Mm.
Och så när jag kom hem därifrån så tänkte jag att jag skulle börja tjäna lite pengar, så då var jag med och gjorde skitjobb på flera raffinerier och också oljeplattformar.
Hur länge höll du på med det?
Det vart en 4-4,5 år tror jag.
Vad fick dig tillbaka till sporten då?
Det var ju kärleken till hästen. Jag klarade ju som de flesta andra som håller på med det här, så klarar man ju inte att hålla sig borta. Man en gång fastnar för hästen så blir man ju hästmänniska resten av livet.
Kommer du ihåg din första häst? Du måste ju ha ägt någon häst då.
Ägt, men det som jag ägde?
Ja.
Nej, men ja, det gör jag också, men jag kommer ju ihåg de första hästarna som jag har ett otroligt minne av, mina första hästar som jag fick lov att köra och passa. Det var två sösken och en som hette Milla, som var ett sto. Hette Vossvin och Moldra. Och så hade jag en efter en som hette Miller, som var efter jag var efter Moldra den, och den var efter Jan Sjur tror jag.
Var en snygg häst.
Eller Sjur, nej, Sjur bara. Snygg häst, röd, ja. Snygg häst. Den var jättesnygg den nästan.
Vad tror du det är med hästmänniskor, för att de kommer ihåg stammar på hästar man bara har passerat för 30 år sedan kanske, eller 40 år eller längre, men man glömmer allt som är viktigt. Varför kommer man ihåg hästar och häststammar och vad de hade för färg på bandagen och vad de gick med på benen?
Ja, säger det. Det är väl det att vi är lite nördar på det och kommer ihåg sådana ting, men det viktiga det är väl förbundet med så mycket jobb och så mycket ja, mycket, mycket slit, så att man väljer väl att glömma det.
Och det var kärleken till hästen som fick dig att kliva i land från oljeplattformar och raffinaderier och skitjobb.
Ja.
Vad hände sen?
Nej, jag jobbade ju då med att jobba upp och börja, för att göra en lite lång historia kort. Kortare så började jag få fullt och jobba med hästarna och fick en slags tränarrörelse igång rätt så snabbt, men jag hade ju ingen licens, så man kan gärna kalla det svarttränare, men i Norge den gången så fick man alltså lov att träna hästar, men inte köra dem och inte anmäla dem, så att det skulle omgås lagligt igen. Men det var ingen som nekade att träna hästarna.
Var du kvar i Klosterskogen eller Kiel då?
Nej, då hade jag flyttat till Vestfold runt Jarlsberg. Så mitt vuxna liv levde jag, från jag var 15 år så levde jag i Vestfold runt Jarlsberg, Trabane, Sandefjord. Så jag var där i det distriktet då och drev upp en stall ganska snart, och fick ju också då väldigt kort tid därefter förbindelse med Ulf Thorsen, för han, när jag var lärling på Jarlsberg som ung, att före jag gick i lumpen, så för den tiden kände jag Ulf Thorsen, och Ulf som hade ett bråkigt liv, han stack ut i Tyskland och var privattränare för Marion Jones, eller han började hos Fröming, men hamnade ju fort hos Marion Jones i Berlin. Och när han kom hem därifrån så hade han ju rätt och slett inte något jobb eller något sånt. Och då hade jag drivit upp en stall som var på en 15-20-30 hästar. Då frågade jag om han kunde köra. För att jag hade ju då framdeles inte fått någon licens. Och ja, det gjorde han ju, för han var ju ledig på marknaden. Han fick ju fort upp sitt, så det var inte det att han stod med tomma händer. Men han började köra för mig och körde fast för mig. Och när han hade kört en stund så var det ju, fanns det ju ingen anledning, eller fanns ju ingen möjlighet för mig att gå tillbaka och börja köra själv. Så jag marknadsförde mitt bolag med han som kusk istället.
Det var ett, kanske ett smart drag. Eller det tror jag. Du, om du hade kört mer själv?
Nej, det är klart att jag hade säkert... Jag var en habil, jag körde inte så mycket lopp för det, men hon var inte så jätteintresserad heller, men jag var en vanlig stallgrabbskusk och kanske något bit bättre, men... Och jag hade ju självklart lärt mig, om jag hade kört mer än mina egna hästar, så hade jag självklart lärt mig att bli en ordinär kusk. Men i förhållande till Ulf Thoresen så var det ju milvis, så det fanns ju liksom ingenting att undra på.
Vad var det som gjorde att ni två fann varandra så tidigt?
Ja, vi kanske hade en del av samma... Ja, jag kunde häst och var ju... skrattade mycket, hade gott humör, och det var ju med Ulf Thoresen också. När vi höll på med häst så skrattade vi mycket, och ja, vi fant varandra ganska bra faktiskt, så att vi levde ett hektiskt liv där, eller ja, i en 10-15 år.
Beskriv Ulf, lärde han dig någonting?
Ja, han lärde mig mycket ting, men inte så väldigt mycket om att träna häst och sånt, för där tror jag kunde lika mycket som Ulf, men han lärde mig att vara avslappnad och att ta hästen och infinna mig med att hästen kunde gå både bra och dålig utan att det skulle vara livshotande, eller alltså vara botten. Så, men och så drog jag, och för min del så var det ju, utan Ulf Thoresen hade ju inte jag varit här idag, jag hade inte blivit intervju här idag, så att för mig var det ju livsviktigt. Det visade sig ju eftertid att med han så kunde jag nå ganska långt upp i världseliten när det gäller att vinna travlöp. Och det var ju han som tog mig dit.
Hur hade Roger Wahlmans framgångar varit om du hade stannat i Norge?
Då hade jag nog troligtvis inte varit travtränare. Då hade jag nog antagligen, skulle inte förvåna mig, jag driver restaurang eller sånt. Det tycker jag mycket om. Jag var iväg och var med en liten sväng på att driva en liten restaurang, och det tycker jag var fantastiskt roligt. Så att, det skulle inte förvåna mig att jag hade delvis jobbat där. Eller om jag hade haft något eget.
Du hade drivit restaurang, varit med och hjälpt. Vad var det för restaurang?
Nej, när jag hade gått konkurs då i 87 där i Norge, som nu alla vet, och du och jag vill inte prata om det, men de flesta som vet ju det, så att min rörelse gick i back och i konkurs, och då träffade jag på lite kompisar som både hade häst och restaurang, och de fick med mig på att driva en restaurang där, och vi hade lite hästtema på den restaurangen och sålde mycket hästbiff bland annat. Det ska man kanske inte säga här i Sverige, men det är väldigt bra kött. Så att, nej, men vi gjorde lite travkvällar och spelade lite grann på mitt namn där. Och så. Det var skitroligt faktiskt. Jag kunde ju inte göra någon mat eller sånt, men att tappa öl och bära lite vin, det kunde jag nog. Men, det var en liten restaurang med 70 platser på det, men det gick väldigt bra. Det var skitroligt.
Matintresse och vinintresse. Om man läser online kan man läsa att du är intresserad av det.
Ja. Och det kan man ju se på mänsket och på Roger Wahlman också.
Vad menar du då?
Ja, det kan ju säga att jag bygger muskler, men på fel ända av kroppen, mitt på istället för på upp och nere. Nej, men känt åt sidan. Jag har alltid efter i mitt vuxna liv fått lov att vara med och äta gott och dricka gott, och det kostar jag på mig faktiskt. Maten kostar ju inte något mer om man är bra eller om man är dålig. Det är exakt det samma prisen. Vinarna kostar väl lite mer, men det behöver inte vara så dyrt. Så, men jag tycker det är gott med god mat och vin. Ja.
Har du något favoritvin?
Ja, jag har ju Amarone. Det italienska Amarone är ju forskjelliga av dem, men väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja, det är mitt vin att sitta och dricka. Det kan jag också ta glass av utan mat, tycker jag. Riesling är jag också, och på vita sidan så dricker jag också lite Riesling. Om man ska ta en sipp bara.
Tysk Riesling då, för jag har förstått att du gillar ju inte Frankrike.
Jo, jag gillar Frankrike på många sätt och vis.
Livet då? Fransmännen är ganska bra på det här med mat och vin.
Ja, och jag har ju varit i Frankrike x antal gånger, och jag trivs väldigt bra på franska franska restauranger, så jag går på franska restauranger i Stockholm och överallt i världen, så att, absolut, fransk mat är bra.
Amerikansk mat då?
Ingen bra. Fransk, nej, amerikansk mat, alltså om vi snackar om amerikansk mat, inte, då tänker jag på italiensk restaurang eller fransk restauranger i Amerika, men amerikansk mat, de har ingen matkultur i hela taget. Det är bara om jag gör det, vad det är störst och lasta på tallriken mest möjligt, och det tycker jag inte. Och du ska käka snabbt och så att du får byta ut dig med en ny kund. Nej, Amerika har ingen bra matkultur.
Men bra hästsport har jag förstått.
Mycket bra hästsport och fantastiska djur. Det är en prestation som dessa unga djur gör bort i Amerika. Det är helt ofattbart så här. Men det är samma sak där. Jag är väldigt upptatt av hästarna och stammen och sådana de ting. Eller stammen är jag inte så duktig på det i och med att det är svårt för att läsa och skriva och sånt. Men hästarna är en fantastisk grej, men jag är ju inte något bra i tävlingarna och tränarna som de driver hästarna fram där. Det kan jag inte påstå. Det har ju nu mer kommer mer och mer nordiska och europeiska tränare borta som gör det bra och tar vara på hästarna bättre än amerikanerna. Det ser du också på resultaten. Men själva djuret, hästen i Amerika, är ju fantastisk talang.
Kan din Amerika-kärlek ha någonting att göra med Habib och VM-segern?
Ja, det kan det ju ha med att göra i och med att det är att jag fick låta vara länge i Amerika under den tiden och för det också. Det är klart det kan det, men jag tror faktiskt inte att det är så väldigt stor grund för det, att jag har alltid tyckt om dessa hästarna sedan jag jobbade på Stallolo. Och sen de största stutterierna hemma, eller största stutterierna i Norge. Och där fick vi en del hästar som kom från Sören Nordin och från Lindstedt och Wallner och de här, och det var ju fantastiskt fina hästar. Sen om de var först hade varit hos Stanley Dancer eller sånt, eller hos Wallner Lindstedt, och sen via Solvall och hämtade oss, så var det liksom mycket kvar, men det var en fantastisk fina häst i alla fall.
Berätta om Habib, för att den hästen måste ha betytt otroligt mycket för dig.
Ja. Och det är ju en väldigt rolig historia, för att när då slutet av 70-talet så började vi att köpa, eller vi hade köpt väldigt mycket danska hästar i alla år från Danmark och till Norge, för det var ganska fina, de stod sig bra i konkurrensen i Norge och det var ganska överkomliga priser. Så att, och från där jag var för, eller rätt sina där jag bodde, alltså i Larvik, Sandfjord, det bara någon minuter med bilresa till Larvik, där gick det ju båt till Fredrikshamn, och då var det ju plötsligt i Aalborg på en kort tid. Så vi åkte ju fram och tillbaka där väldigt mycket och tittade på hästar och under en av de resorna så vart känt med många som med en barkeeper där, och det förstår ju varför, för man hängde ju lite i bar. Så det var också konstigt att vara med, för att vart vänner med barkeeperen där. Så att, och han sa att han var med på en häst från förra som också var hos mig. Men det var 20, men han sa köp en häst till mig, du kan gå till 100 000 kronor. Och så köper jag den själv, ja. Och sen var vi nere i där och jag letade och har ett rykte, och så kom vi till en gård där och som jag var mycket, och där fanns det 3 ettåringar till salu. Tåringar, ursäkta. Där var det på vintern, så blitt 2 år. Och den ena var alltså en syrra till helsyrra till en stor som jag hade i träning som heter Fleur Mosley, som vann massor av för mig. Jag vann 3 raka med honom, då kan du tänka dig bra nästa år. Som kusk. En av de andra var ju Habib, som hade fått dålig mamma. Så den hade slagit här efter den var född. Och pappan var ju Richtofen, som var en helbrorsa till Pershing. Fantastisk fin individ, och jag tänkte, ja, den måste jag ha. Den skulle jag ha. Jag var ute och kört med den på Gärde där, de hade ju ingen bad. Danmark är Danmark, alltså det var bara, ja, tjut och kör, jag kört. Och det var en fantastisk travare, så sa jag, den där vill jag ha. Ja, men den kan inte gå till Norge. Så, för den hade ingen stam eller sånt, och kunde inte. Sen var jag tvungen att kvala själv. Ja, då fick jag stå kvar där, och jag var nere var 14 dagar och körde med honom. Och det gick bra som bara det, men han startade en gång, galopperade. Nästa gång så gick han 24. Det såg ju hopplöst ut. Men sen, Danmark är ju Danmark, så liksom 20 december då skulle alla som var sålt till Norge, det var ju en massa hästar som stod där och skulle klara gå under 1.23. Så då fröste jag till på Ålbo Travbanan och då gjorde de med det som bara danskar kan votera i alla fall den gången. Det var ju och då gjorde de med springband och alla tvååringar kunde starta där. Så då, ja, de skulle gå 23. Så alla kom, var ingen som gick sakta än 22.09 av alla samma som startade. Och alla kom hem till Norge 20-30 stycken. när de slapp det bandet vet jag inte riktigt. Det var säkert inte 2100 meter i alla fall.
Du blir så vild när vi pratar om den här historien så du börjar guppa lite för mycket på stolen där och så okay. Slår emot sådär. Ja. Men jag förstår nu. Så att det var bara en tillfällighet att han fick komma till Norge.
Och då kom han till Norge och ja, tillfällighet var väldigt fin. Sen som 3- och 4-åring så gjorde han allt rätt hos mig. Vann ju stort sett alla lopp. Jag förlorade mot Jim Frick och Perfect Rib i det stora 3-årsloppet. Då Jim Frick fick 50 000 i böter för drivning.
Oj.
Den gången. Men ja, det var hårt i mål. Sen vann man ju allt och sen kom han ut som 5-åring och då var ju Rex Ronny som var topp. Rex Ronny vann ju elitloppet det andra året.
86 så.
86 ja. Och då skulle ju Rex Ronny till Amerika men, och Rune Stolt som då var promotor. Men Kjell Håkonsen var ju en väldigt speciell man, han som tränade Rex Ronny så han ville ju inte. Och ja, vi grejde slå Rex Ronny 2 gånger i rad och då frågade jag Rune, men nu måste du kunna sända Habib. Nej, det går ju inte för det ska vara en norsk häst med norsk kusk och sånt. Så åkte jag Ulf Thoresen över till Hamiltonien och vant Hamiltonien med Nuclear Cosmos.
Mm, och Per Henriksen där.
Och Per Henriksen, ja. Mm. Och då sa ju amerikanerna att ja, men det är ju norsk kusk ju, så vi kan ta Habib om Ulf Thoresen kör. Så då gjorde de om reglerna lite grann. Så det vart ju norsk kusk, men dansk häst.
Jag tänkte på det också, just det loppet, när jag talade med din svärfar i den här podden då, med Bernt Lindstedt, så är det det loppet han ångrar. Så det enda loppet han någonsin skulle vilja vinna, och det var Ulf Thoresens fel, för han kom och körde, packade fältet och han satt fast med
Royal Prestige.
Royal Prestige där, ja. Han blev till och med tyst där, Bernt, efter att vi hade pratat om det.
Jag vet. Vi har gått runda i källaren som säkert du har gjort och tittat på alla bilderna i Bernts hästbil. När han kommer dit så det skiter vi. Det är jävla normalt. Nej, men det är, ja, men det är lite roligt.
Ja, och ja.
Då kom ju inte, det vill säga att amerikanerna töjde lite på reglerna för den vilda Ulf Thoresen. Nej, men Sean måste gå lån. Så då gjorde de så att Habib kunde komma dit. Och då sa ju Rune, okej, är det så att amerikanerna godkände? Sen, för jag hade ingen, han ville ju åka med Rex Ronny.
Och vilka var ni då som åkte över från Europa och tävlade till det här loppet?
Ja, det var ju Sören Norberg med
Juno Lobel.
Juno Lobel, ja. Och så var Mac the Knife.
Var det någon fransos med också?
Ja. Det var ju icke Orasi, det var Aldo de Vivier. Nej, jag kommer inte ihåg det.
Kanske, något sånt där.
Ja. Mm. I alla fall så var det ju han som hjälpte till lite. Men vi fick ju bricka 1 där. Och då var ju Ulf i sitt S som sagt. Och bricka 1, då kunde jag inte förlora spets, han var ju snabb som för. Per Henriksen var det lotta på, så han sa att he's fast like a rabbit. Så det, han gick ju till spets lätt och sen fick ju en fransman dödens. Och då tänkte jag, och Stig fick han par utvändig med Mac the Knife, och tänkte jag, det här blir ju perfekt. Ja. Men bara det att när Ulf slog ögonen i fransman så tog ju han upp det. Han verkligen, det var ju vad heter han? Men i alla fall så slog jag Ulf ögonen i den och i hand och så att den, och ristade på huvudet och sa att jag släpper aldrig. Då tog jag han upp. Ja, det har jag aldrig gjort verkar följa efter han heller. Och Stig liksom, fan, ska inte det här gå heller? Och sen kom ju Great Singing med Herfil Jon, för hon satt sist. Så sände han på baksidan, eller alltså ett varv kvar då. 1200 kvar. Det var ju inte det, för det var ju bara 800 meters banan, men 1000 kvar då. Och då nickade Ulf till franskmannen och sa, nu kör vi. Och liksom, kom igen nu. Och det är klart, det var ju, han har ju väntat ett varv på för att göra det. Så då kastade han på. Så då var det ju, hon, Gerd Singer sitter, han sätter deras på resten, så det gick. Så det här var ju fantastiskt lopp. Och jag stod ju i sista sväng med NRK, Morten Bur och de här, och en annan som var från NRK också. Och då frågade de mig, vad tror du, Roger? Ja, men när Ulf inte ser framåt, bara bakåt, då är det helt klart. Så det spelar ingen roll. Så han stack undan lätt. Det var ju ett lätt lopp. Så det var ju, det var helt ofattbart.
Vad är det starkaste minnet från den händelsen?
Ja, det var ju att stå på ceremoniplats där och köra in i den stora. Då hade de ju en lagerkrans som var, så du körde hela hästen in i den lagerkransen. Och så ja, jägare och allt möjligt. Och sen fällde väl, ja, det var ju nära på att det kom i tår. Jag har inte gråtit så många gånger, men det var väl både Ulf tittade på mig och skrattade som alltid. Och så sa han det att nu är det ju så här, Roger, att på ceremoniplats gråter man inte, där skrattar man. Och det är väl klart, det var ju, ja, det är klart man gör.
Och det har du tagit åt dig redan efter?
Ja, så det har jag tagit åt mig. Fast när jag vann hans eget minnelopp på Jarlsberg så kom det faktiskt en tåre. Det må jag verkligen säga. Och också nu i Oslo när jag tog emot mot Hall of Fame här och tänkte på Ulf Thoresen och vad han har gjort för mig, så kom det också en liten tår faktiskt. Jag hade svårt för att hålla mig då. Stort sett så klarar jag att hålla mig för gråt.
Vilka fler hästar har varit betydelsefulla för dig?
Jag har ju sagt så här att det är ju lite delt upp här. Alltså, om vi ser Habib då, det tog ju mig fram till världstoppen, kan man säga. Sen när jag kom, och det var ju fler i Norge också, men ändå så var det ju Habib i Norge. Sen kom jag då till Sverige 91 och sen fick jag ju ganska omedelbart in på Samsung, Handbag, Glory of Gold och massa fina hästar som gjorde att jag fick in ända mer bra hästar. Men sen vann jag ju derby med Colombia Nectar och det var ju nästa steg på travhimlen liksom. Alltså det, att vinna derby, det var väldigt stort för mig.
Var det 2006, 2007?
Ja, 6-7 tänker jag. 6 kanske det var. Mm. Ja, 6 var det. För 7, sen kom ju världsrekorden med Giant Diablo i 7. Som stod då i 10 år nästan. För de slog den. Så, i alla fall förstod den, men var ju lite för på hingstanden. Men det var ju en absolut världsrekord. Och det var ju också helt ofattbart liksom.
Berätta om Giant Diablo.
Giant Diablo var ju en häst. Jag plockade ut den på Eversson på grund av mamman faktiskt. Giant Rhythmen, som jag tyckte var en sån fantastisk häst när Maja Heisken hade den och var ju långt ifrån frisk. Ja, jag ska inte blanda mig i vad det var, men det såg ju inte friskt ut i alla fall. Men hon, tacket vare Reijo som grejde att bära hon på stänger och tömmer, så gick hon i mål som vinnare gång på gång. Så i alla fall inte fräsch ut. Jag kan väl säga att hon inte var fräsch. Det var ett fantastiskt löpsur och när den kom då med Supergill på, så tänkte jag, den måste jag köpa. Och det var ju också en historieform. Då hade Johan Onsenstein börjat hos mig och Tommy Jakobsson som köpte den här. Vi var ute och tittade på hästar på förra auktionen där, och sa att ja, Roger, som du vet, du kan köpa för 500 000, nu ringer mig, men blir det över 500 000 så får du ringa. Och jag hade tittat i boken att jag ville köpa Giant Diablo då. Så jag tänkte, jag bestämde mig då för att jag bjuder på den med en Giant Diablo. Och fick den för 2,20 eller 2,30, jag kommer inte vem som var, men jag fick det inom rammen då. Och med en gång då så kommer Peter Onsenstein till mig, pappa Johan, som då hade börjat med att jag hade tittat på hästen. Jo, jag tittade, det var jävla bra. Nej. Jag har haft i träningen 2 månader för ägaren och det är min ägare. Och den är sned fram så. Nej, det var inte sned fram. Jo, jag kunde inte ha hon. Så jag anbefalt att de skulle sälja över 200. Så jag slapp hon på 200. Ja. Och jag tänkte, blir jag lite bakrädd då? Så jag stack ju ner i stallen och tittade. Men då var hon ju lite inovertåad. Men det var ju det, i och med att jag hade följt med så mycket på amerikansk transport. De skodde ju hästarna innanför tåg alltid. De ville ju ha dem innanför tåg, i alla fall den gången. Så jag hade ju aldrig sett det. Det hade ju Peter Rundstein där. Jag tyckte det var normalt, ja. Peter, så ja, då fick jag ju Jan Diablo och alla vet ju vad det blev till slut. Så det är som allt annat i livet, tillfälligheter.
Hur är det att ha tränat då världens snabbaste häst, travhäst, genom tiderna?
Ja, det är ju samma sak där som mycket annat. Man fattar ju liksom inte det heller. Liksom. Man har ju inte gjort så mycket annat med den än... Men det är ju mycket som ska till för att du får världens snabbaste häst. Men det är ju också en... Det är liksom... Jag vet, det är också... Att kryssa av. Jag har gjort det också. Det är ju väldigt högt uppe på tavlan, tycker jag. Att träna världens snabbaste häst.
Hur gick tankegångarna när ni skickade henne till USA?
Nej, men vi var fast bestämt på att hon kommer att göra sig bra på mailbanan där bort. Och Tom Jakobsen var ju en offensiv kille, så varför inte? Och vi fick ju betalt för det. Så det var inte så konstigt. Vi sa det att vi ville satsa en tur till Amerika.
Vad kommer du ihåg från den där magiska dagen? Det gick ju väldigt fort den där dagen.
Ja, jag kommer ihåg att det regnade som var det dagen före, och alla sa att det kommer att bli världens snabbaste bana här. Och sen kom jag stod ju mitt på sista långsida, eller 200 meter upp från mål, 300 meter upp från mål. Och kom ihåg att de hade ju dragit av all leran då. Eller topplaga av leran då, så det var ju tört. Och jag, som jag alltid gör, så går jag i joggskor och aldrig snur. Knyter fast dem så de är öppna, så jag, när han hade gått i mål, så skrek jag till och hoppade över jämsides över staketet där och landade mitt i den gömma och trynade jag först, för skorna stod kvar och jag sprang. Så jag lämnade skorna där. Nej, det gjorde jag inte. Jag gick tillbaka och tog loss dem, men det var ju inte något snyggt syn, kan man säga, men det kan man bjuda på när man satt världsrekord, tycker jag. Men ja, och sen då gick vi ju nerver där, och sen vi kom nästan ner till semniplats, så alla stod och väntade på att hon skulle komma in på semniplats, men hon kunde ju inte gå in på semniplats, för hon stegrade ju med en gång. Så då fattade de ingenting, och vi prövde förklara det, men de fattade ju inte det. Vad fan där, det finns ju ingen häst som inte kan gå på semniplats. Men då kom i alla fall en som kunde hjälpa till, och det var ju Peter Untersteiner. Han kom och skrikade, han var ju om möjligt lite dåligare på engelska än mig till och med. Han skrek, I am the breeder, I am the breeder. Off the driver. Med en av huvudet, I am the breeder, I am the breeder. Oh, sa den, off the driver. Så det vart jag gärna, vi skrattade och sa, ja, du kan ju tänka syn utav alla. Ja, det vart ju jävla omstånd och sådär.
I am the breeder, I am the breeder, of the driver.
Of the driver, ja, men det stämde ju.
Ja, i dubbel bemärkelse.
Ja, absolut. Och sen också synen efteråt på bild, när jag ser att när Johan har passerat, det ser man först på bild då. Och så säger Campbell, titta på klockan. Och liksom han var ju, han körde så fort så han var säker på att vinna. Det var ju Roger Hammer med den här Hamiltonian-vinnaren som drog upp tempo.
Vivid foto.
Vivid foto, ja. Så Campbell hade ju, jag kommer inte ihåg vem det var, men han... Och du ser det på bild, så om du går in på bild idag, så ser du att han tittar på klockan och tänker att det här är ju inte sant. Det här finns ju inte sant. Här kommer det jävla märg från Sverige och blåser förbi mig. Jag är 25. Det går ju inte. Så du ser liksom han förvånar, och det har han sagt till mig, jag pratar ju. Känner Campbell ju väl, men jag har ju pratat en del, men han har också kört för mig där borta. Så han säger att det var förvånande, en liten pojkspoling som kom köra så mycket, 51, det var liksom.
Så du fladdrade i mustaschen på Campbell?
Ja, det var ju, nej, men det är ju sådana ting som man kommer ihåg alltså.
Alltså, och när man sitter här och vi pratar om Habib och VM, och vi pratar Giant Diablo, vi pratar Colombo Nectar, man glömmer nästan bort att du har vunnit Elitloppet med Magic Tonight.
Ja. Ja, det är ju färdigt att se att man glömmer det, men det, jag gör ju inte det. För det var ju nästa, för vi pratade ju om alltså avsnitt i mitt liv. Och det är ju nästa, det var ju när jag hade vunnit derby, så var ju då var det ju Elitloppet och kriterier kvar. Kriterier har jag kvar än. Men Elitloppet var ju stort att vinna, och jag gick ju relativt hårt ut där och sa att han skulle vinna också, så att Och det var roligt att vi kunde sätta nosen först där. Och... ja, sen efter loppet så är det som vanligt många som skulle ha vunnit, men det var ändå vi som var först i mål. Nöns gick ett fantastiskt lopp i Treasborg. Ja, och Ludde med Mosik Fejls gick ett fantastiskt lopp i Döden, så Pelle Eriksson som satt fast
fan heter just det den Royal
Fighter.
Royal Fighter,
så det var ju massor sådana efterpå, men det tycker jag är lite synd, för det var ju trots allt vi som vann loppet oavsett hur det var.
Ja, absolut, det är inte många som vinner ett elitlopp.
Nej. Och jag är en av de få som har gjort det, eller en av, det är ju fler, men alltså få som har gjort det. Och det, för mig så är det är liksom också liksom, då har man gjort det också liksom. Det är sån jag ser det, sen går inte jag runt och drömmer om att vinna, jag går runt med att ha mål för att vinna. Jag drömmer inte, jag har mål med att vinna. Och jag, mitt sista mål, inte mitt sista mål, det är ju helt fel, men mitt nästa stora mål är att vinna kriterier, och det verkar helt hopplöst, för jag har varit tvåa och jag har varit ett och datt. Och det senaste jag var tvåa var jag helt säkert att jag skulle vinna, men så mötte man Really Express. Vem fan skulle vi tro att det var världens bästa häst man mötte?
Du får både turskor, turtröja, turkepsen och stå på rätt ställe då.
Nej, men det är jag precis. Nej, men alltså, jag är fantastiskt när med Pythagoras som var tvåa, så var inte det, men runt sista svängen när han satt där och finåkte våran häst, satt där och finåkte i rygg på det, och på Railway Express, så trodde man ju att det skulle gå hem, va? Men det var bara det att det var någon av världens bästa häst som satt föran, och det gick inte att slå han. Min häst är Max, men i normal fall så vinner ju kriterier idag med så bra häst och så. Men så är det. Så vi får hoppas att vi kan få en chans till före man kvällar.
Vilka styrkor tycker du besitter som travtränare? Vad är Roger Wahlmans styrka?
Kunna värdera hästen. Och kunna, ja, rätt och slett se på hästen vad den hästen är god nog till. Kommer att uppnå. Kanske inte så jättetidigt, men alltså, i alla fall när vi kommer upp i lite grann 2-3 års ålder, så kan jag säga väldigt mycket. Ja, jag har ju, styrken är väl rätt och slett det att jag har fått låta att ha fantastiska läromästare och omgivit mig med fantastiska hästkarlar, hästtjejer och hästkarlar och hästfolk i hela daget, så att jag har fått mig en väldigt bra utdannelse. Det är väl så det är. Du får ju ingenting gratis. Du måste ju liksom, dels måste du ju vara där som det händer och vara heldig att ha bra läromästare, men så, sen måste du kunna ta åt dig det också och lära vad de som lär dig gör fel och den som gör rätt. Och översätta det till det du ska göra själv.
Har du blivit riktigt besviken någon gång?
Ja. Men inte så väldigt mycket på hästar. Men mycket på folk som jag har jobbat med och som jag har haft tillit till. Som har svikit mig. Och ingen nämnt och ingen glömt, åt jag på sig. Eller vad säger man? Alltså, travsporten är en väldigt svår bransch, för det är lite för, det är väl för lite och för trångt ekonomiskt, och det är väldigt många som kör över lik för att leva, och det, eller gör saker och ting som de inte borde ha gjort.
Det låter som du har råkat ut för det.
Ja, jag har råkat ut för det, och det är inget tvekan om det. Har nog aldrig, kanske är någon kanske inte håller på att fatta eller tänker i de banorna. Jag för min del har tänkt i banan, men jag tänker inte att ta det upp till. Det är inte så att det har något med att det är, men jag bara konstaterar att det är väldigt mycket ska jag säga, men det finns en del rötägg i travet, som det säkert gör i alla andra yrken.
Vad lär man sig de gångerna man råkar ut för det?
Ja, som oftast för mitt välkommen så har det varit att jag har varit för snäll och för gidd och inte tagit igen nog, alltså, eller tagit igen, inte varit hård nog själv. Jag har alltid varit så här, jag vill inte vara på, jag vill liksom inte vara på kant med folk. Jag vill hålla på med det här för att hästens skull. Och jag vill inte, för min del så är inte liv och död om att göra om jag vinner det och det travlopp, kan jag klara mig ekonomiskt och komma utan mig på det sättet, så skadar jag ingen, kan du säga. Så jag vill vara ärlig. Pröva ärlig. Men det är ju så här att det trav är väldigt svårt att vara ärlig. För att man säger till ett kund, sin till dig eller vem det är, att den här hästen tror jag på. Och så blir det inte någonting. Du har varit ärlig, men du kan ju bli misstrodd. Så att folk kan ju säga att ja, han lurar mig. Fast du överhuvudet inte lurar dem. Du har sagt till dem att ja, jag tror jävligt mycket på den hästen. Den här ska vi köpa, och så blir det skit istället.
Tror du det är likadant åt andra hållet? Att det finns de som säger att den här hästen tror jag på, och så krämar man ur pengar av en hästägare?
Ja, det tror jag. Det finns nog det. Och det finns ju de som travtränare som har hästarna för länge. Det finns ju, i travtränaryrket är ju också ett jävla svårt yrke, för att det är ju svårt att komma och handla på ICA utan att ha pengar. Så att det är väl väldigt många som måste ta till en nödlögn för att helt att överleva. Och då är det frågan, alltså det vi måste bestämma oss för då, är nödlögn laglig eller är det inte laglig? Ska man få lov att bruka det eller ska man inte bruka det? Och det, du måste ju förstå om det står, alltså man kan förstå det på sätt och vis, om det står på om du ska ha mat till barna och frun och sånt. Och så kan man ju, om man vill, förstå att man tar en nödlögn. Att den hästen vill ändå satsa på 2-3 månader till, fast du vet innerst inne att det kommer ju inte att gå. Men jag hoppas på att jag inte har gjort det, och jag hoppas på att jag inte kommer dit. Eller kommer dit kommer jag inte att göra. För det är över nu, men jag hoppas inte jag har gjort det heller. För att jag provar alltid att vara ärlig med det jag menar. Men självförut så har jag sagt till hästägare att den här tror jag på, den här ska vi hålla på med lite till, men så har det inte blivit bra. Men det har varit med god mening i alla fall.
Ska man gå på ICA måste man ha pengar.
Ja.
Du har ju ropat in några av de dyraste hästarna i svensk auktionshistoria.
Mm.
Då har du pengar på ICA.
Ja, jag har pengar på ICA, men nu har jag som det är 99,9% varje för andras plånböcker. Jag har ju inte ropat in sådana dyra hästar som jag skulle ha själv.
Har du ett självförtroende då att du kan ropa in en häst för de pengarna? För att till exempel Forfantone Am, 2,7 miljoner.
Ja. Ja, men det är klart att uansett hur man vänder det så är ju det tokigt. Det finns ju ingen häst som är värt i pengarna. Men så kan det ju bli värt i alla fall. Och är det någon häst som skulle kunna bli av de hästarna, så är, om någon häst som skulle kunna bli värt det, så är det en sån som Forfantone. För att han har ju avel och allt sånt i potentialet på grund av stammen och sånt. Sen måste vi se på det då. Han är bara 4 år gammal. Han har ju framdeles bara kuta in 1 miljon eller knappt det. Så att rent att köra in dessa pengar som kostar, det är ju väldigt svårt. Men han kanske kan, han kan nog göra det också den hästen. Men alltså, det är klart att man köper för dyra hästar titt och ofta. Men marknaden vill ju ha det. Och jag måste ju vara beredd när jag har kunder som vill vara med i marknaden, så måste jag vara beredd för det. Det som är det viktigaste är ju att man inte gör något försäljning med de hästarna. Om de kostar 50 000 eller om de kostar 5 miljoner liksom. Att man gör det samma. För det är ju så här att det är kött och blod, men det måste ju tränas exakt lika hårt och lika vulgärt, eller vad fan man säger. Alltså man måste ju ändå vara på dem och så öronen flaxar för att få dem lika bra, för det går inte annat bara, jag har köpt mig en till 5 miljoner, så den här veckan träna, för då går ni sönder och så kommer de andra och kör ifrån dig. Så varför du är sist i mål, det får ju vara detsamma liksom. Så det är det viktigaste, och där har jag självförtroende och träna en häst som är dyr. Jag går aldrig att tänka på vad hästen har kostat, och det betyder ingenting för mig.
Är du en åsiktsmaskin?
Ja, maskin, det vet jag inte. Men jag har åsikter på väldigt mycket, och jag tycker att travsporten är fantastisk feg. Och en jävla gäng med fega människor som inte törs att ta upp. Och det gäller tränaryrket, det gäller hästägaryrket, eller hästägare. Det gäller alla inom travet har en fantastisk fege. Icke minst styrelsen och ledelsen i travet, Och det sitter någon medfär som inte... Vi har inte en gång fått tillbaka de pengarna som Göran Persson lånt oss för 20 år sedan. Och jag tycker vi kan ta igen. Alla är rädda för att vi i travet ska bli straffa. Och vi måste göra det, och vi måste göra det. Och veterinärerna säger det, och lantbruksnämnden säger det. Men ingen har törs. Vi är bara skurkar. Det känns som att vi travtränare och alla som håller på med det här är skurkar liksom. Varför det fattar jag inte?
Du kan ju liksom, du låter lite barsk när du pratar så här och när du framför åsikterna. Har du någon tanke på att själv vara med och påverka förutsättningarna? Alltså på centralt håll?
Jag är inte kompetent till att driva någon förening eller sånt. Och jag tyvärr så kan jag inte det. Och sen nu börjar jag komma upp i åren så jag har inte orkat heller. Men jag sitter ju i styrelsen i Solvalla travtränare. Jag sitter ju med där. Och jag har sagt att jag säger alltid vad jag menar, vad vi borde gjort. Vi håller ju på att prata om en massa skit som vi sopar på egna dörrar. Så jag har sagt att jag vill gärna vara med på årsmöten och sånt, fast det inte skall det. För jag skulle gärna vilja ta tak i det här och visa folk vad de kan göra. Eller fortälla folk vad jag tycker de kan göra. Det vet ju alla som är med i trav, vet ju att vi pratar på fikarummet, det gör vi ju allesammans. Men ingen törs ju att angripa det. Och jag ser ju de som är ledarna i Stefan Östling och Jan Hansen som är ledare i tränarföreningen. Det är inte så lätt för dem, för att om de gör någonting så hoppar vi andra. Men hade vi bara varit eniga, hade jag varit Stefan Östling så hade jag sänt ut ett skriv där jag skriver att alla inom tränarföreningen får skriva på här att jag har fullmakt att göra det som är bäst för travsporten och för travtränarföreningen. Och finns det inte skrivit på där ska du inte vara med i föreningen. Och så hade jag bara gått till ST och sagt att här har du namnet.
När jag sitter här och pratar med dig, då är det ju fulla självförtroende där. Lika fulla självförtroende som när du ska träna en travhäst.
Ja.
Du sa tidigare också det här, läs- och skrivsvårigheter.
Mm.
Tror du det är något som liksom, du ska skriva det här brevet då? Att
Ja, det är klart att jag kan ju inte göra det, så jag måste ha hjälp till det. Men det är inte något problem idag, så jag har kommit över det. Nu är ju det allmänt vitande att jag kan skriva och läsa. Alltså jag har lärt mig massa idag. Jag menar för exempel iPhone har hjälpt mig mycket. Jag menar, vadå kan skriva brev? Men jag är kanske dåligt att formulera mig. Men jag kan ju skriva ett brev och sånt. Men det är ju det stänger inte mig och inte kunna vara med på sådana ting. För det, då får väl få en sekretär som gör det då. Det är väl ingen med det. Eller Helene får göra det. Och så det är, problemet för mig är att liksom att tända till på det. Och när jag sitter här så tänder jag, för då är det snack om 5-10 minuter. Men jag tycker att det är för många dödskallar liksom, alltså. Det är för många som du måste omvända så jävla många folk för det händer någonting.
Det här spelet och sporten och omsättning versus...
Jo, men sporten är snart borta. Alltså jag tvivlar inte på att inte spelet kommer att hållas upp till en viss grad. Men sporten är ju totalt borta. Det finns ju ingen sport. Ser du på, om du ser travsändningarna nu, och det är ju fantastiska travsändningar, men inte för sporten. Det är ju ingen sport. Det är lopp i 3 minuter, 4 minuter, lite grann ett halvt som det. Och resten är ju reklam och prat med 3-4 människor som står och tjafsar om spel. Och det är ju, jag förstår spelbolaget, men jag förstår inte ST som tillåter det. För vi kommer aldrig att kunna få tak i någon hästägare på tv eller på nätet. Kommer att dö sakta men säkert ut, och de är fullständigt klara över det, men de bryr sig inte.
Nej, men man blir orolig.
Ja, det är väl klart det, att och spelet kommer att vara jävligt bra antagligen. Länge, alltså förhållsvis jävligt bra. Men det har ju gått ner 20% redan i förhåll till för ett år sedan eller 2 år sedan. Jag tycker att det är alldeles för få människor som sätter sig in och verkligen ser faran det här. Men det är ju så här, som ett x antal av de stora hästägarna som jag har haft, som verkligen har pengar att lägga in i travet. De säger ju så att, jag har fått med dem i travsällskapen och så. Men de säger att det är bättre, alltså det är bättre att jag förlorar x antal miljoner och till slut så, ja, jag kan ju bara säga nej då. Till slut så slår jag värre att köpa hästar. Nej, och då är jag noll, så det spelar ingen roll. Istället för att blanda sig in i ett styrelse eller en organisation som du bara stangar huvud i väggen. Hela stangar är blodig utan att komma någon vart.
Tror du travsporten idag skulle vinna på att med större samarbeten med andra länder? Alltså i Norden?
Det måste. Vad fan ska Norge, Sverige, Danmark, Finland borde ju driva samman minst.
Vi pratade tidigare om hästar som har betytt mycket för det. Om du fick lyfta fram 3-4 personer.
Personer?
Ja, vi har förstått då Ulf Thoresen som vi har talat om.
Ja, sen Örjan Gillström. Ja, personer, om man ska ta personer så måste jag börja med två döttrar. Jeanette och Katarina. För det är ju de som har betytt mest för mig. Sen om den bara var 5 och 10 år gammal den gången vi flyttade hit så sa de ju ja, och sen var vi inte om den fattade vad de är vatt eller inte. Och den har stött upp mig in till det dags dato. Så det är ju det som betyder mest. Det, man har, ofta så glömmer man det för man hoppar direkt på trav eller inte. Men det är ju de som har betytt mest för mig. Sen är ju Ulf Thoresen, det är inget tvekan om det. Det är väl ingen som har undgått att förstå det. För det var ju han som tog mig sig helt att kom till toppen. Och sen här nere i Sverige så är ju Örjan Kihlström. Johan Untersteiner kom ju också in en tid hvor Örjan begynte att köra lite grann för andra. Och tog ju chansen och körde fantastiskt bra med mig. Det gäller ju det samma med Kenneth. Nu har våran stall gått lite dåligare. Det betyder att också det har gått lite dåligare för han också. Men det har ju inte något med han att göra. Det har ju något med helheten att göra. Så det måste man vara väldigt uppmärksam på. Att vi har ju svackor, och just i det sista året kan man säga så att vi har varit ner i en svacka. Vi kommer tillbaka, det är ingen problem med det. Sen finns det ju då hästägare, det är någon som har liksom satt, det är inte bara de som har haft en massa hästar hos mig, det är hästägare stora och små som har varit som jag tycker väldigt mycket om och som kan dra upp mig och som kan ge större hela liksom. Ja, så man kan sköja med att ha det bra. Så det, sen kan man ju se, när det gäller, så har ju en sån som Tommy Jakobsson, när han kom in med fräskt blod och köpte lite bra hästar och så fick jag inte av det. Vi hade ju en fantastisk tid. I eftertid, eller i senetid, så är det ju Lennart Ågren och Lennart och Mia Ågren som, eller Mia och Lennart heter väl, som har lyft stallen enormt mycket och som vi kommer att ha mycket roligt med framåt. Det är inget tvekan om det. Så att, sen är det en massa andra människor, för jag tycker om människor. Jag tycker liksom att livet är mer värt än att bara tänka på trav. Liksom. Man måste liksom ha den man kan gå sams med i privatliv och sånt också. Det spelar ingen roll vad de har och inte har. En vanlig människa som bara är ett bra människa.
Jag tänkte på det. Du har ju då haft en, liksom, den som många säger den största. Ulf Thoresen kört åt dig. Örjan Kihlström kör åt dig. Hur lika är de varandra?
Ja, lika men olika. Resultatmässigt lika. Men olika på det viset att nu har ju Örjan närmat sig lite grann. Och jag säger, för att när Örjan började köra för mig så var det ju väldigt olika, för då körde ni mycket invändigt, det vet ju du som håller på också, så vet du, det var ju de här oj han kom loss de första 20 åren, så var det ju det. Nu har ni ju fått ett annat material att köra med de sista åren, så nu kör ni mycket i döden till och med. Det hände ju inte för 15 år sedan, då fick man ju, då skvatt man ju till om du såg Örjan i döden. Men det som kännetecknar, som är forskjell, är att Örjan kör ju också med små medel, så det är också lika. Men Örjan kör ju billig lopp och vinner. Och Ulf Thoresen kunde ju köra hårda lopp och vinna med samma hästen, kan du säga. Så att han var ju rätt och slett en bättre man, men också med små medel. Han var ju rätt och slett en bättre man till att få hästen att springa fort, längre och fortare än andra. Jag vet varför. Orsaken till det vet jag inte, och det tror jag kan visa sig själv. Jag vet inte om han hade ström i kroppen eller vad han hade. Jag vet inte. Men alldeles som så, jag menar, det vet ju de som satt här. Jag vet ju, det historien går ju här på Solvalla länge före jag kom. Att han åkte ner och skulle köra för Gunnar Nordin och Sören Nordin och Stig. Och så att de, ja men för att tredje par invändig kanske vinner. Och då körde han fram i Dödens och vann. Från Dödens istället. Och de sa, vad är det här för någonting? Vad händer? Stig har ju också sagt det att kör jag Ulf Thoresen lika bra häst så slår Ulf mig med 15 meter varje gång. Skriver väl i boken sin vad jag har förstått.
Mm. Ja,
så att det är liksom, nej jag vet inte, men det som är kännetecknande är att de vinner jävla mycket lopp och de vinner jävla mycket stora lopp. Och det betyder att de också är väldigt kall, väldigt har kloka att köra häst. De kör klokt kan du säga. De låter andra göra felen och så gör de dragen när de andra har gjort bort sig.
Hur var det för dig då när Örjan körde åt dig och sen så körde han ju väldigt mycket och det var ju också under Stefan Hultmans storhetstid. Mm. Och han valde ju de hästarna ofta kanske för dina.
Ja.
Hur?
Nej men det är klart att det var en besvikelse för mig. Det himlar jag mycket med det. Men det var ju bara att konstatera, alltså det var ju ingen i mig. Jag ville inte ha någon kontrakt med Örjan, jag ville inte skriva ner någon kontrakt och sådana. Aldrig haft och kommer aldrig ta. Så då var det ju att leta upp andra kuskar och då hade jag sån jävla röta att Johan dykte upp som bara en stallgrabb hos mig och visade sig att kunna axelera kuskens tröja eller Örjans tröja väldigt snabbt. Kanske inte Örjans tröja men kunde ta över väldigt snabbt och köra väldigt närliggande toppkusk som en ung spöjling och det är klart att det hjälper mig mycket.
Tror du Örjan hade kört det där världsrekordet med Giant Diablo i USA? Eller hade han...
Ja, det hade han nog.
Eller hade han vunnit med mindre marginal och missat rekordet?
Nej, det tror jag inte. Det ska jag inte säga. Men därmed kan jag se på någon måte. Om det hade varit Campbell som hade kört Giant Diablo hade han nog gått under 1,50. För Johan visste ju hur fort han körde. Han körde för vinna och sen lite till. Men hade hon fått en par upp till och upploppet där och det kunde ju ha varit första människan som körde under 1,50 på milen, men det är ju utopi. Det är liksom inte något att prata om, för det hände inte.
Ett tag så var du Sveriges största travtränare med 180 hästar i träning.
Ja, hur var det? Ja, det var i alla fall, för det första så var det ingen mål för mig att vara Sveriges största. Det var ju så i och med att Lennart Ågren köpte så mycket hästar och ville att jag skulle ta hand om dem. Så det var överhovudet inte med. Och det var väl, kan man gott säga med facit i hånden, att det var väl lite för mycket också. För det var, det blev svårt att räcka över det tycker jag. Jag tycker att jag hade ingen jättegod feeling när jag hade 180 hästar, ska jag vara helt ärlig. För man ljuger lite grann då om man säger att man har koll på alla dem. Man är lite oärlig mot sig själv då. Så att ja, det var bra att komma ner för att se på det viset. Och idag så lite längre fram, alltså jag trappar ner mer och mer. Jag kommer här på gården här är det 95 hästar och jag kommer säkert strax att bara ha dem 95, kanske inte det en gång. Och om ett år eller två så kanske jag bara har här uppe på gården med 41 hästar. För att jag har sagt så här att jag behöver inte sluta köra häst när jag är 70. Jag är 66 nu. Men jag vill inte ha massa folk på anställningslistan eller sånt. Men jag kan gärna komma hit och köra häst om det är någon annan som vill ha min hjälp. Men efter 70 så vill jag, då vill jag fri i min mage. Då vill jag inte ha ont i magen mer.
Ta ett glas vin.
Ta ett glas vin. Resa någon månad på semester. Varje vinter för exempel. Vi får se vad som händer. Det vill tiden visa. Men i alla fall släppa och tänka på travet 24 timmar i dagarna.
Har du något råd till någon som är ung och ska ta steget in i travsporten och välja på att satsa, som kanske står inför samma vägskäl som du gjorde en gång i tiden?
Ja, det har jag. Gör det, för det första så säger jag, gör det. Men gör det sakta men säkert, genomtänkt. Och Lara inte luras av de här lyckosökande som kommer med bra hästar men inte Enke ska betala fullt ut och kanske till och med lite svarta hästar lite så här. Lara inte lura det. Ta en och en häst och bygg det sakta men säkert upp. Det finns stora möjligheter för en unge travtränare att komma upp idag. Men det måste göras på riktigt och kom ihåg att de hästägarna som är idag är inte som när jag var ung. De har ingen aning om trav och all sånting. Det måste bli insatt och du måste driva ärligt eller så blir det bara pannkaka i slutändan.
Du har lyssnat till podcasten Hall of Fame Roger Wahlman, producerad av Bonnier News Brand Studio för Nordiska Travmuseet i Årjäng.